ska göra en ljudtest, Stefan Hultman. Vad funkar bäst, mörrumspinnare eller mörtblänkare?
Mörrumspinnare är klart bäst.
Varför då?
Mörtblänkare har jag aldrig hört faktiskt, men mörrumspinnaren den blir de hungriga på och hugger.
Vad drar du upp för fiskar här utanför?
Det som jag försöker fiska, det är gösen, men den är lite svår. Vi får mycket gädda får man. En viss abborre får vi också, och gösen är lite svårare, men jag, nu när jag har blivit frisk ska jag köpa lite nya gösdrag här, så det finns ett par grund 700 meter ut där. Bakom om grunden är det 30 meter djupt, och där står gösen, och det är där jag ska försöka knäppa dem.
Det låter bra det här. Då kör vi.
Känslomänniskan och vinnartypen Stefan Hultman har en meritlista längre än de flesta och har lyckats vinna alla Europas stora lopp med Elitloppet och Prix d'Amérique som historiska segrar. Med Framebab lyckades han vinna Svensk Travkriterium, Svensk Travderby och Elitloppet i rak följd, något ingen mäktat med sedan dess. Maharaja har vunnit Frankrikes tre största lopp och har liksom Framebab även vunnit Kriteriet och Derbyt. Andra hästar som förknippas med Stefan Hultman är till exempel klassiska vinnare som Jaded, Pandemotör, Triton Sund, Pine Dust, Naglo, Energetic och Lie Detector. Sedan 2017 är Stefan Hultman invald i Nordiska Travmuseets Hall of Fame.
Hulken eller grönsakshandlaren?
Grönsakshandlaren är väl det som är lite roligast på något sätt. För att det var faktiskt att inte långt ifrån att jag provade på det. För när jag kom hem från Italien, jag skulle försörja min familj, Karina och mina pojkar, Alexander och Daniel. Jag hade en häst i träning och den var ute hos Stig och Johansson. Då åkte jag hämta den. Sen åkte jag upp till sekretariatet. Där stod Solas vd, Hans Järbeck. Jag heter han, men om jag inte minns helt fel. Då berättade jag för honom min situation och vad han hade för tips jag skulle göra. Och han hade nog ett bra tips, men jag lyssnade inte på det tyvärr vad bra var. För att han bad mig att sluta. Han tyckte det skulle vara bättre att jag gjorde det, men jag gjorde inte det. Utan jag hade en kompis som hade en grönsaksgrossistfirma som låg i Bromma. Och då var det ett bra sätt för mig att jobba där på månaderna. Började 4:30, 4:30 på morgonen. Sen körde man fram till 11 och det var en bra inkomstkälla. Sen åkte jag iväg och skodde ridhästar efter det, så att jag kom hem då eftermiddag kväll då varje. Och det här var stort sett alla dagar i veckan. Det bra, gav en bra inkomst, men det var inte det roligaste jag visste i livet. Utan tarmen sög och livet att komma tillbaka och träna hästar igen, den blev bara starkare och starkare.
Hur mådde du under den här perioden?
Då mådde jag ganska bra, för det var liksom bara kavla upp ärmarna och köra hela tiden. Jag var inte bortskämd på något sätt, va? Utan jag hade en stark kropp och en hård vilja hade jag. Och det skulle fungera allting bara. Va? Det finns inga andra. Jag tänkte inte några andra banor, utan det var bara framåt hela tiden. Och det var en kämpeperiod, men relativt lycklig period ändå, för vi hade pengar och mat på bordet och allt det här, så att det flöt på hyggligt, men just att jag kände mig inte klar med min träningsverksamhet. Jag ville fortsätta med hästar. Jag tyckte jag hade mer att göra i hästbranschen.
Var det det bästa beslutet du har tagit då, att inte lämna in licensen?
Ja, om du får någon lov att säga. Jag fick tips, jag satt uppe på Sovallas lilla slinge uppe bland parkeringen där. Då kom en tjej som heter Mia Hackarainen. Vi satt och småpratade lite, jag berättade mina tankar. Och hon sa att hon hade hört att Menhammars stuteri sökte en person som kunde träna deras unghästar. Och framförallt också en som kunde ta hand om hovården på hela Menhammar. Och då åkte jag ut till Menhammar och presenterade mig. Och det stod 4 tvååriga ston i början på året där som jag började träna. Sen hade jag med mig 6-8 hästar hade det blivit. Så att det var en tiotal hästar jag hade. Sen, och då tränade jag dem där och sen tog jag hand om hovvården. Jag verkade alla fölston, jag verkade alla föl. Jag skodde alla hingstar så att timmarna rann. De hann precis med dygnets timmar, utan det var jobb jämt. Va? Men jag kommer så väl ihåg när jag och en kompis, vi tog en varsin häst och åkte över på andra sidan vägen. Och jag såg min så kallade backe, den var en gammal grusväg som de hade haft och tagit bort timmer, för de hade avverkat timmer på hela den sidan. Och den vägen drömde jag att det skulle bli min backe, och jag skrek rakt ut, här har vi ju backen, kommer jag ihåg.
När du packade grönsaker på morgon, skodde på kvällen, hade du då en tanke på att Stefan Hultman skulle bli det namnet? Det sen blev bara några år efteråt.
Nej, absolut inte. Det hade jag verkligen inte. Jag hade en hård vilja som jag sa, och aldrig ge upp. Det har jag haft som jag har tänkt många gånger i mitt liv. Men jag trodde aldrig att jag skulle bli en bra travtränare igen. Jag hade väl haft chansen till det. Jag ville ju bli Stig och Johansson ganska tidigt. Men jag hade växtverk i min organisation. Den blev för stor. Jag var inte mogen totalt själv för att handskas med en sån stor verksamhet, och hade kraschat hela den verksamheten helt enkelt. Så det hade jag lagt åt sidan det där vid det dags dato, utan jag visste väl ungefär vad jag kunde själv, men jag hade inte ordning på min egen ekonomi eller på vad som egentligen krävdes för att bli en stor framgångsrik travtränare. Det var ju inte förrän jag kom ut till Menhammar och att Menhammar tog hand om ekonomin. Jag jobbade som en konsult. Alla anställda jobbade åt Menhammar. Jag kunde då för första gången i mitt liv bara koncentrera mig på att träna hästarna. Det var då framgångarna började komma faktiskt.
Vem är Stefan Hultman och var kommer du från förhållanden så att säga?
Jag är en vanlig Stockholmskille. Jag kommer från Huddinge. Min pappa var mattläggare och jag ville bli idrottskille. Jag var ganska atletisk när jag var ung. Ville hålla på med ishockey, fotboll och det här som det använt klassiska, och all min tid gick åt till det. Sen är jag född 63 och första avkomman som föddes efter Kentucky Fibber, hon föddes 71. Hon hette Miss Kentucky. Den köpte min pappa. Och då började jag följa med pappa ut på helgerna och missade några hockeymatcher och sådär för att komma ut och titta på den här hästen. Och jag brann för en gång för djuret. Jag älskar djur, och när vi sen fick låna några äldre hästar ut och köra där, och man fick köra häst första gången. Första häst jag körde, jag tror att det var en Föxmärg som hette Blockett. Jag vet att hon tävlade i Storchampionatet. Det var rätt bra med det. Jag fick köra henne själv en gång nere på rundbanan där hos Bruno Svensson. Då följde jag för det här verkligen.
Vad är känslan när man får köra häst själv för första gången?
Jag gör det. Och den här urkraften, va? Och jag kommer ihåg en gång vi hade en häst som hette Blaze Boy. Vi åkte upp i ett sandtag. När han drog pappa och mig i den här vagnen och skulle upp för det här sandtaget. När huden på rumpan blev alldeles så här skrynklig. Han tog i, varenda muskel rörde sig på han. Jag kommer aldrig glömma det. Jag har ett fotografiskt minne faktiskt, och jag kommer ihåg det där som det var igår, den där bilden när han tog i så det knakade upp från den där backen, och redan då började jag fundera på det här med backträning. Varför jag gjorde det har jag absolut ingen svar på, för att det är ganska långsökt, men då såg jag hur en häst fick jobba när han sprang upp från backe som jag brann till på, va? Och det är en enorm känsla, va? Och det är samma här Blockett som jag körde själv första gången. Har den där fina individen framför dig som väger 400-500 kilon. Och så, vad heter det, bara känna att han drar iväg så här. Det är helt enastående. Är det flaggstången som irriterar?
Ja, det var någonting som jag hörde.
Ska jag försöka ta bort den?
Ja, det är...
Carina! Gumman! Flaggstången slår så att det blir lite störning.
Då stäng då. Det är lugnt.
Ska jag stänga till?
Ja, visst. Ja. Det är lugnt.
Jag såg att du blev irriterad på något. Jag förstod nästan vad det var.
Har du något mer sånt där minne från början av din hästkarriär när du tyckte så mycket om hästar? Du sa att du hade fotografiskt minne, något elitlopp, någonting annat sådär.
Ja, det har jag. Jag har ett par minnen som är otroligt starka. Och bland annat när Kentucky Fibber, han stod längst in i det här stallet på Denans stuteri heter det. Och när Göran Svensson skulle leda ut han i hagen, han hade en liten pisk i ena handen. Och så tog han Kente då, som han hette, hästen i andra. Och det bara braka ut ur stallet, den här stora hingsten som var så stor så det var inte klokt. Innan han fick ut den i hagen där, och det var en uppsyn som var så otroligt stor för en liten pojk som mig.
Har du varit liten?
Ja, jag var liten. Och ja, det glömmer jag aldrig. Sen har jag mitt absolut största travminne genom tiderna. Jag fick vara på Elitlopp på 72. När Olle Älvstrand gjorde sin kända Älvstrandare, när han släppte ut Dartan Over i ryggen på Elitloppet. Så Dartan Over 72, då vann Elitloppet. Det är mitt första Elitlopp. Och sen hade jag då tagit till med travet alldeles extra då, 73, jag var 10 år gammal. När kommer så väl ihåg när alla bussar kom nedvällande från hela Dalarna ner till Sovalla, och de hade tryckt på tröjorna Ego Boy, oj oj oj, Ego Boy, oj oj oj, och så gick och sjöng det här, va. Och jag hade min bästa kompis från Huddinge med mig där, vi var 10 år båda två, och vi fick stå längst ner vid staketet för pappa och titta på hästarna där. Och den enorma känslan, och det blev mer än bara häst, det blev sport, det blev spänning, det blev natur och häst. Alla bitar föll på plats för mig då, va. Och när Ingmar Olofsson kunde sätta stöten i Flower Child och Joe Bryan där. Han hade finska boots och Raimon Tjek och Kort Tjek och en gammal Forsbevagn eller vad han hade. Tänkte den hästen idag barfota runt om, lång tjek, jänkavagn. Det gick 13-8 då på den tiden, alltså då i försöket var det. Ja, det var, då var jag absolut såld. Och då, vid den tidpunkten, så sa jag till mig själv. Jag kommer, vi hade en släktmiddag hemma. Jag hade min goda moster och hennes man där. Och min morbror där, min mosters man, han var alltid, han skulle reta mig lite. Så frågade mig, vad ska du bli när du blir stor, Stefan? Jag ska bli travtränare. Och de började skratta och tyckte det var jättekul. Då sa jag det, att jag ska bli travtränare innan jag är 25. Och jag var ju bara 10-11 år någonting. Jag blev faktiskt travtränare förr. Jag var 24 när jag blev travtränare. Så att, och min moster, hon är gammal idag och bor uppe i Rättvik, Tällberg. Men jag har kontakt med henne regelbundet, och jag fick ju rätt där i alla fall.
Var hon ditt största fan?
Ja, faktiskt.
Det var aldrig något annat yrke som var aktuellt?
Nej, det var inte det. Pappa hade ju en mattläggarfirma, och det är klart att han ville att jag skulle ta över efter honom och föra det vidare, va. Men jag var så totalt fokuserad att bli travtränare, så att jag är ju född i september, så när jag slutade skolan så var jag ju då 8 egentligen då, va. Eller 8 kan jag inte ha varit. Jag måste
15,
ha varit 15 var jag precis. 15
år. Det är väl tidigt.
Ja, exakt. 15 år var det när jag slutade skolan, och jag flyttade hemifrån direkt då. Typ dagen efter skolavslutningen flyttade in till Gunnar Nordinkåken på Sovalla och bodde där. Och fick en tuff uppväxt. Kom in där som 15-åringar, och på den tiden var ju stallbacken var ju full. Det var många tuffa killar runt omkring där. Och det var, ja, allt från Silverbergarna och Nordinarna och Oslin. Hela det där gänget, allas Håkan och Wallner. Det var stallt, fullt varenda stall, va. Men jag kom bra in på det på något sätt ändå. Jag blev den där lilla Hultman som fick följa med hela tiden, va. Men det var en tuff uppväxt för mig.
Var det några som jävlades med dig?
Nej, jag sa ifrån ganska tidigt. Genom att jag var ganska atletisk då, och man hade lite hett humör och sådär. Så att jag klarade mig väldigt bra, gjorde jag, va. Och Men det finns ju fantastiskt mycket roliga episoder runt omkring allt det där. Va? Det, allt ifrån att man satt i stallarna och drack kaffekask och allt vad nu som hände överallt, va? Så var det mycket bus. Men även om det var mycket bus hela tiden så var det en otrolig hästkunskap. Djuret blev aldrig lidande. De fick alltid komma ut varje dag. Och man tog hand om hästarna i bästa fallen hela tiden. Alltså, va? Och man var aldrig sjuk. Var man sjuk, då gick man ner till jobbet i alla fall och släppte ut sina hästar. Man hade ett stort ansvar. Och det var ju väldigt många gånger man kom direkt från Lorre då in i Sundbyberg. Man hängde in finskjortan in i selkammaren och så satt man på sig en tröja och så började man att sko. Va? Sånt där som skulle förekomma idag. Va? Men det
vad gjorde du på Lorre?
Ja, då var det ju dans och flickor och party. Det var ju där den klassiska Lorre och så gick man till Korvingvars och varskade och har Rekshallap, Kena Ketchup. Och så gick man vidare till Sovalla där, va? Planka in på Sovalla för att komma in till sin arbetsplats då på morgonkvisten. Det hände ju också någon gång att man gick in och las hos någon häst. Så att när ens arbetskamrater kom så stod det på hästskor, eller på människoskor utanför boxen. Man var nog att ta av sig skorna när man gick in och las. Men ändå saker jag inte vill ha ogjort alltså. Jag har full respekt för de här travskolorna och allting som finns idag. Och jag hade ett bra samarbete med de flesta när jag var aktiv. Och de kom och fick praktikplatser hos mig och så vidare. Va? Och många av de där killarna som man jobbar i lag med, de är ju framgångsrika travtränare idag. Och, så det var bra. Det var en bra skola det också.
Du jobbade hos ganska många olika travtränare innan du tog ut licensen själv. Var det ett medvetet val?
Ja, faktiskt. Genom att jag var så målmedveten och ville bli tränare så tänkte jag det, att jag jobbar ett år ungefär hos varje. Så försöker man snappa upp så mycket som det går. Och jag ville jobba framförallt åt några nordinare. Jag ville jobba åt Stig och jag ville jobba åt Tommy Hané. För det var de som mest... som intresserade mig mest. Och så ville jag vara i Stockholmstrakten hela tiden. Va? Jag var ganska inrutad stockholmare. Jag ville inte ge mig iväg på några större grejer. Och ja, så som Tommy Hané, han var en förebildare i så många grejer. Alltså. Rakbana, utedrift, Höse Larsbalar. Vi hade unghingstarna i lag i hagarna. Och han körde med långa käkar, ganska obalanserade hästar faktiskt. Jag fick jobba länge och sen när man lärde sig att köra felfritt för första gången. För det var, där fick man lära sig köra häst, inte åka hästar. Jag kommer ihåg när jag jobbat åt Gunnar Nordin. Jag var yngst då hos Gunnar Nordin. Så min arbetsuppgift varje tävlingsdag var att putsa Gunnars skor. Lägga fram en ny glasögon. Ställa fram pisken, lägga fram handskarna, hänga upp den nytvättade dressen. Och jag missade en gång för jag skulle till tandläkaren. Så jag hade sagt till Nettan Händele som jobbar stallet som var näst yngst. Kan du putsa Gunnars skor till ikväll? För att jag hinner inte det, jag måste till tandläkaren. Men hon glömde bort det. Dagen efter på morgon, då blev det direkt, Stefan, kom omedelbart in på kontoret. Då var det möte. Varför jag hade missat att putsas hans skor. Och det tyckte man var lite för jävligt för att göra det där under ett års tid. Men idag är jag så stolt att jag fick göra det, så det är inte klokt. Va? Och jag berättade för flera av mina medarbetare genom åren. Kan du putsa mina skor? Det fick jag göra under ett års tid. Men de bara skrattade åt mig. Det var aldrig någon som ville putsa skorna. Va? Men så vi jobbar där och så jobbar jag hos Uffe Nordin som var ju en balanskonstnär. Han var en riktig sköning alltså. Han kunde sitta och köra häst med en hel förmiddag, galoppera och åkte han in och ändrade han och sen ut igen och höll på va. Och fruktansvärt duktig alltså. Jag var helt säker på att han skulle bli nya Stig Johansson. Sen fick jag sluta hos honom och så började jag hos Stig Johansson. För det var ju liksom stora mål. Det var så mystik kring Stig och ingen visste någonting. Det var ju liksom, han var ju ganska hård så där liksom och släppte ingen in på livet va. Jag hade jobbat hos Stig och en säkert 2-3 månader. Då kom ju mina gamla arbetskamrater på stallbacken. Vad gör Stig för någonting? Han gör ingenting. Precis ingenting. hoppa hästen, då ställer han hästen och så kör han vidare. Och högsta grad kan det bli att lägga på ett par boots till nästa gång. Och jag kom på en häst, jag tyckte han hade så kort käk hela tiden. Korta käken två hål. Och sista sa han lämnas över hästen, längs käken två hål. Han märkte allt man än gjorde. Och jag kommer ihåg att jag hade en häst som satt i Stig. Och kan inte jag få lägga på ett par lätta boots på den här? Kan inte jag få ta av de här lätta bootsen på den här? Nej, han behöver de här bootsen, sa Johansson. Och han fick ha de där bootsen. Jag var så irriterad på de där bootsen. Jag tänkte, den där kan inte göra så jäkla nytta. Så en dag när jag skulle åka ner till banan och tog av bootsen. Och Stig och körde alltid den här hästen. Då sa han, du kör den där, sa han. Och så körde han en annan. Och så åkte vi bort till 2-1 på rundbanan. Och vände upp och kom in i första sväng. Pling! Det är klart min hoppa var. Skulle ha haft botsen, sa Johansson. Det hade han alltså 160-170 hästar i träning. Va? Det är helt fantastiskt. Och det var ju det som var så stort hos Johan. Jag förstod inte då. Jag var för ung, för omogen och var inte riktigt mottaglig. Och få se allt det där stora Stig och gjorde. Först efteråt. För jag har ett otroligt bra minne, har jag, va? Efteråt kom jag på, men det var ju det som var så svårt. När de hängde en töm, inte la på den där entumsbettet. Eller om de var lite struliga i första sväng. Korta käken i på båts. Liksom, han skulle ha allting. Det skulle vara så enkelt som möjligt. Och det var ju det som var så svårt. Så det har jag haft som grundidé under hela mitt liv faktiskt. Att försöka ha det så. Så att det är nog många medarbetare som upplevt mig väldigt tjurig och inte vill ändra balansen på hästarna. Men det har varit en tanke med det.
Det låter som en väldigt, väldigt rolig tid.
Ja, jag skulle inte betala någon... Jag skulle inte bli av med den tiden för någonting i hela världen. Alltså. Otroligt lärorik. Och i alla situationer jag kommer hela tiden, i och med att jag kommer ihåg så bra, så kan man gå över. Och liksom, även om det hände för länge sedan, så... Det är fortfarande kött och blod hästar, va? Och det går att ta med sig saker, det man lärde sig på den tiden. Och inte göra det där krångla till det jag lätt för sig, skicka på massa grejer som julgranar, hästarna med massa grejer på sig. Va? Så att, och jag kommer ihåg en episod, jag jobbade hos Tommy. Tommy var en av de bästa jag jobbat åt. Han var ju hård, va? Men det var en jäkla schysst kille. På måndagen ringer ett samtal från Paris. Det är Ulf Nordin som ringer från Paris. Och frågar om jag vill åka ner och starta Team Nordin nere i Italien. Jag var 20 år liksom. Wow! Jag kallade till Muffe, berättade hela situationen för Uffe. Och han förstod ju vilken grej för mig det hade varit. Så han sa, ja, du får åka på en gång.
Du menar Tommy?
Ja, Tommy menar jag. Så Tommy sa, du kan åka på fredag om du vill. Så från att få ett samtal på måndagen, på fredagen, då sitter jag på flygen ner till Charles de Gaulle. Uffe möter upp mig där. Så säger han så här, vi ska vänta in flighten från Oslo också, sa han. För Uffe kommer också. Ja, det var Uffe Thoresen. Så jag, Stefan Hultman 20 år, inte tar om öronen. Uffe Nordin, som var en som värsting, och Ulf Thoresen. Vi sitter i Uffes fashionabla lägenhet i Paris. Man ser Eiffeltorn, eller Triumfbågen. Och sitter och dricker Chivas Regal. Jag kommer så jävla väl ihåg det. Hur jag liksom tänkte för mig själv. Stefan, nu har du hamnat rätt i alla fall. Den dagen efter var det snabbtåg ner till Lyon. Du ska åka med den transporten, så Uffe, och peka. Det var en sån här liten transport med en trebänk bak och så två säten fram. Och fick vi plats för en 3-4 hästar. Fick jag sittande på den där trebänken. Framför mig satt två italienare som inte kunde ett ord svenska och bara satt och smoka. Från Lyon överallt. Ner till San Siro då, in på stallbacken. Kom in på kvällen där. Jag tänkte, vad har jag gett mig? Kom det dit någon kille som kunde lite franska, snacka franska med mig, ja, då fattade jag ju ännu mindre. Men kunde så till slut få fram då att det här stallet skulle vara Team Nordin. Det var ett litet utestall på 10 boxar. Där öppnade jag Team Nordin i Italien. Då kan jag säga, då längtade jag hem så det brakade om det. Tills efter ett tag, då lärde man sig lite italienskan. Jag blev kompis med en kille, han Han var väl inte högre än så här, 20 och 30. Han hade en röd vespa. Åkte mellan stallarna, bara skrattade, slängde vespan, hoppade upp på en häst. Då fyllde han 15. Då frågade han var Carina kommer in lite senare. Om Carina och jag skulle kunna föra med honom ut och äta en födelsedagsmiddag. För han hade sin flickvän med. Då kan vi göra. Så vi fyra gick ut och käkade middag. Det är jättekul. Sen skulle jag åka hem för jag liksom, ja, det var, jag tyckte inte det. Jag ville fortfarande, jag hade fortfarande kvar den drömmen att bli Stigo, va. Så jag sa hej då till Pip. Men det sista jag sa till honom så här, du kan väl åka hem till Sverige och jobba åt Johansson eller någon, så du får lära dig lite grann det här. Du sitter ju bara och kör häst. Borde du få lära dig lyfta på lite fötter och känna på lite gaffelband och grej. Så bara skratta. Jag behöver inte, jag heter Gubbelini. Det var ju Pippo. När året efter 80 var han 16 år. Då var han lärlingskampion i hela Italien.
Är det någonting du rekommenderar unga som vill jobba med trav att åka iväg?
Det är alltså absolut. Det tror jag är jättebra. Du får både se för det, på det som är bra och framförallt på det som är dåligt. Och då ser man ju hur bra svensk travsport är. Och nej, det kan jag verkligen rekommendera. Och jag sa så här faktiskt så till min son som stod i val och kval om man skulle satsa på det här. Han körde lite amatörlopp och hade ju kör han och gick ju bra för han. Sen han började bli sugen på att åka, då sa jag det. Ja, men du ska inte hänga pappa i brallorna hela tiden, utan du skickar vi det till Frankrike så får du jobba där ett tag så att du får se lite nytt och få lära ett nytt språk och en annan kultur. Va? Det tror jag man lär sig jättemycket av. Det tror jag.
När du tittar på en häst, på en ung häst på auktion, vad tittar du på då?
Jag vill ju först och främst ha det här wow-helheten. Men jag ställer mig alltid vid sidan. Jag vill se sidan på dem. Och jag har varit sjukt intresserad i det här hela mitt liv. Och en häst kan se ut hur som helst. Om vi tittar en bild på Queenell, en bild på Peace Corps, de är inte lika, va? Men alla bra hästar jag har sett, de har ett bröstdjup. Djupet från bröstbenet som sitter mellan frambenen upp till manken. Det måste vara ett bra bröstdjup. Hästen måste också ha en manke. Det är där man pratar om att hjärta lungor. Hästar har lungkapacitet i överflöd. Men du måste ha ett starkt hjärta som pumpar ut mycket blod. Och ska de ha runt varje kapillär, det kan du inte se utifrån. Runt varje muskelcell ska ha mycket kapillär som möjligt som kan transportera muskeln och syresätta den och framförallt ta hand om den mjölksyra som bildas. Sen vill jag långa kotben på dem för att få spänsten i dem. Så manken, djupet, långa kotben och så går jag alltid fram och tittar med ögonen. Går hissen ända upp. Då köper de. Ser en häst som ser dum ut, han är dum. Och den har du ingen glädje utav. Så kan du köpa en fin häst. Om de är lite skevet framben. Jag köper en sån häst om det här andra är fint. Va? Vill man ju ha såklart ett liggande, sluttande kors på dem. Va? Gärna vill jag ha fina inskeningar i dem. I och med att jag körde mycket backe så vill jag inga knipta under hasen eller något sånt där. Det blir dåliga haser på dem och har haser och skit som man krånglar. Men just det där, bröstdjupet, manken och så blicken. Och när man kan gå fram, en häst som står på en auktion är inte så mycket, den är inte så mycket hanterad. Så har de ju lite hingsbett och grejer på dem. Går man fram mot att ta tag i det bettet liksom. En häst som ser att jag kommer fram, tar tag i det där, att han inte får panik för att jag håller i han. Och sen kan jag gå och titta på honom. Tar bara alltid bort sömnen i ögonen på dem. Och tar bort den på dem och står och pillar lite på dem. Kollar lite öron. Den som står still och vet att jag är ledare redan där. Där går hissen ända upp. Det är en jäkla viktig egenskap.
Som tränare för så många menhammarhästar så fick du det finaste materialet. Är det svårare? Jag kan tänka att Daniel Redén kanske har samma sitt som du hade. Alltså mycket fina hästar, men svårare att få ett erkännande som en bra tränare.
Men så är det. Absolut. Det gick ju så långt att folk trodde liksom att... Och det här är ju väl, jag har ju suttit på en gren som jag inte vill såga av. Jag kan ju säga så här. Travkompaniet, vi har kört in över 80 miljoner travkompanishästar. Jag fick välja 5 föl varje år och får nästan 100 föl. Jag var aldrig först att välja föl. Stigo, Svante Båt, den här Swedish Match eller vad han heter, den här steg och så. De var alltid där före mig. Jag kom som 3, 4 och så fick jag välja 5 föl. Jag har en rolig episod där står i, som jag kommer ihåg jätteväl. Då när, för Viking Kronos var inte bra i början. Först var inte Flying Irishman bra. Då köpte jag Energetic heller. Ja, sen var ju inte, vad heter, Sotsot var ju inte, det tyckte man var medium. Men då köpte jag From Above och några till där. Och så kom jag Express Ride. Kommer att satt jag på Travernan en dag. Då frågade Carl Lederkorpe, har du någon bra tvååringar? Ja, jag har 2 väldigt fina Express Rider. Stackars dig, sa han. Ja, det var Jaded och Jokos. Och så var det Viking Kronos, de var ju bara tidiga tyckte alla, utvecklades inte, gick bara som 2- och 3-åringar. Men så skulle jag köpa 5 föl, alltid, och de gick på bete fortfarande. Och så gick jag bete, och så sa Margareta, jag sa, jag vill ha pris på den, jag vill ha pris på den och pris på den. Och då var det 3 efter Viking Kronos. Och då kommer Maggan förbi, Margareta. Du får bara köpa 2 efter Viking Kronos i år, för du vet. För det, folk kan inte tro att du köper de bästa. Vad är det för stam på den här då? Stod den bredvid. Ja, det är en From och Bauer. Kom gubben för att titta på det. Åh, oh, så fin du var, så kolla på den. Jag tar den här istället. Så. Det var Orichette. Så att, ja... Ja. Var det svar på din fråga?
Ja, nej, men jag förstår det. Jag förstår det.
Men din fråga är helt för det är så verkligen. Alltså.
Om vi hoppar framåt sen då några, några år. Du hade kommit till Menhammar och börja träna hästarna. Lite hästar. Vägen därifrån till att bli Stefan Hultman som vann alla årgångsloppen.
Ja, den var väl lite brokig då, va? Och jag kommer ihåg en gång Pine Dust startade som 3-åring på Örebro. Jag hade sagt till Örjan, gud vad kul det skulle kunna vara om vi kunde få vinna något grupp 1-lopp någon gång, något stort lopp. Och det har han tagit upp med mig och tyckte det var så jävla kul. Då vann ju hon korta E3 på Örebro Pine Dust där. Ja, men det flöt ju på väldigt, väldigt bra. Jag hade ju bara ett krav på mig från Menhammar. Det var inte att ta in för mycket hästar. Och det var nog väldigt bra. För det var väldigt många som ringde då och ville lämna in hästar. Sen hände ju en väldigt negativ sak där med Jokås. Och det tog mig väldigt hårt. Då var faktiskt väldigt nära jag vet, sluta med trav.
Det var då han...
Ja, det var ju Europa-derbyt. Och han gick ju sitt försök på Sovalla. Och så hade de försök i Laval. Och finalen gick sedermera i Laval. Och i Jokås vann i Sverige. Och den här Jagdubé-folket där, de hade ju en bra avkomma till honom som vann försök.
Opus Vervi.
Just det. Den vann där nere. Sen tog det en månad. Och fick jag hem ett papper på att Jokås var positiv på kortisonpreparat. Och det står ju inte att det står ju inte hästen, det står ju bara nummer, va. Mm. Det var ju från den dagen de körde försök nere i Laval. Ja, jag kunde ju inget franska. Vi kopplade in den här Åke Isberg på Sovalla och vi hade någon fransk veterinär eller sån här dopingadvokat då. Som höll på mycket med folk som höll på med cyklister som hade problem med doping. Då. Nej, då hade de ju kastat alla papper. Då, så fransmannen sa bara, ja men det är vi som har skrivit fel. Det är hans prov det här. Ja men kan vi få se det då? Kan vi få se på hans prov och ta ett DNA? Vi kan bekosta det här DNAt själv. Det skulle bara kosta några 100 lappar, det var ingen märkvärdigt. Nej, mistake, det är kastat allting. Så efter någon månad så hade de kastat allting. Va? Så än idag så vet ju inte jag om det är kontaminerat. Men det hade ju inte syns på... Ja, han vann ju på Sovara, där var ju ren. Så då måste han ju blivit då kontaminerad på någonting till finalen. Och det är ju, ja, det var mycket teori runt det där. Det var mycket, mycket, mycket konstigt att det var ett sätt för fransmän igen då, i samband med Jacques de Belé. Det blev mycket tråkiga och det blev...
Det är nu att Jacques de Belé blev diskad i Elitloppet.
Ja, och jag tog åt mig det där väldigt, väldigt hårt. Då hade jag blivit känd som person här ute på Ekerö. Jag vågar inte gå på Konsum eller någonting. Jag kände mig som en jävla bandit, va.
Alltså som en utpekad dopare då?
Ja, och då ringde jag och han var ju journalist som låg i tomten och tog foto och grejer på mig. Så det var, jag fick ligga gömma mig under köksborden. Ja, det var, en hemsk period var, va. Och då blev det ju då, i och med att det hade gått så väldigt bra för mig precis innan då, va. Då blev det ju den där stjärntränaren som dopade. Det blev ju de rubrikerna. Det tog jag väldigt, väldigt hårt. Och då var det nära jag slutade med det här. Jag hade inte psyke för det. Va? Då var det faktiskt Margareta som ringde hem till mig en kväll och sa att Stefan, jag vill inte att du slutar. Vi rider ut det här. Så vi blev av med första pengarna. Det var över 2 miljoner kronor. Plus att vi betalade in advokaten. Han tog det här 3-4 tusen timmen under ett års tid. Och i Frankrike, det blev bara en sån här liten notis. Det var liksom ingen, det blev ingenting.
Det var hemskt. Blev avstängd för det här? Eller
Nej. I och med att det inte gick inom Sverige eller någon. Nej, de tog bara prispengarna.
Men du kände att du fick liksom en stämpel på det?
Ja, det blir ju så. Jag ser ju än idag när det skrivs. Ja, men, händer någonting idag att någon åker dit för doping? Ja, så pjup, så åker ju mitt namn med det hela. Det blir ju så, va?
Det är väl Johaug eller... Therese Johaug, ja. Då? Eller inom travbranschen,
ja.
Menar du?
Ja, men det blir ju så. Jag kommer ju... Det är ju den fläcken jag har inom min då fina sport.
Dömer du dig själv hård?
Ja, det gör jag. Mina närmaste säger ju att jag tar åt mig för hårt själv. Men jag vill liksom... Jag anser ju såklart att vi måste ju hjälpa våra hästar. Jag tror inte på det här att vi bara... Vi använder inte veterinär, utan vi kör så länge lampan lyser så byter man hästar. Det finns ju de tränare som tycker... De är stolta över det. Vi har aldrig veterinär på våra hästar. All idrott sliter. Och det är vi, vår förbannade skyldighet, vi som tar hand om våra djur, att vi måste ligga hela tiden mot ligger in. Se till att de mår så bra som möjligt och att de inte har ont någonstans utan att dopa hästarna. Alltså det tycker jag, det är liksom... Men det blev ju sånt snack ett tag att man vågar inte säga att man hade veterinär. Sen ändrar de ju alla de här gränsvärdena så att de tog ju bort de här slattarna. För ett tag då åkte ju var och varannan tränare dit, va. Så det var ju skönt att de gjorde det så att man liksom vågar och anser. Jag gjorde så i mitt stall. Vi hade ju över 100 hästar. Får inte använda någonting. Vi ska kastrera dem där. Jag måste ställa dem på lite kronoxin. Nej. Det gör ju ont. Ja, jag vill inte ha kronoxin i stallet. Då blev det ju fel, blev det ju, va.
Mm.
Så att, men idag är det väl, vad jag förstår, på en rimlig gräns. Eftersom de som åker dit nu, det är ju riktig doping. Det är ju en jäkla skillnad av hostmedicin på en häst än att ge dem anabola eller det här trebol. Det vet jag inte vad det är för någonting. Eller vad heter det?
Kobolt.
Kobolt. Mm. Det är väl i så fall riktig doping.
Det var ju väldigt mycket uppmärksamhet kring dig hela tiden, både positivt då och sen. Men du kanske själv inte upplevde allt det så positivt.
Nej, jag tyckte det var jobbigt under Maralda tiden. Att det blev, jag drog mig undan. Det var mitt sätt liksom. Jag anställde ju folk som skulle hjälpa till och ta telefon och sådär. Men det blev ju inget bra. Det var ju mig folk ville ha tag på. Det förstår jag idag. Men jag blev stressad av att hela tiden att alla ska reda på vad som hände med hästen hela tiden. Och så fort det var något minus så blev det ju liksom rubriker, va. Nej, jag tyckte det var superjobbigt alltså. Så att Carina, min fru då, vi har varit sambo 33 år, vi ska gifta oss henne i sommar. Hon sa, Maralda kommer bli din död. För det var liksom, samtidigt som jag vet idag... Vad viktigt det är för travet att ha de hästarna. Och vad viktigt det är att vi tränare ställer upp på det, va. Så hamnar jag i ett läge att jag tyckte det var väldigt jobbigt.
Vad menar hon med att han kommer att bli din död?
Ja, att jag var ju då stressad upp i varv liksom och var ju för stressad. Och det är väl det de tror idag kan ligga till orsaken till mina sjukdomar. Först fick jag diabetes typ 1. Och det utvecklar mig bara som barn normalt sett. Det fick jag som 45-årig. Och sen då på det här mysteria gravis på det då va. De tror ju att stressen har stor betydelse. Det var liksom, jag bara mer och mer hamnade i min bubbla liksom. Upp på morgon till stall, skriv listor, körde hästar hem, anmälde, nedsättade. Det blev liksom som en jävla robot blev på slutet. Det blev ju inget bra va. Det blev ju liksom inte, jag tappade ju den där glädjen, den där känslan som jag hade från början. Det blev bara på, jag hade bara liksom, nu ska jag bara vinna Prix d'Amérique. Ja, precis som att jag fick min kropp att bli inkörd på det. Nu vinner vi Prix d'Amérique och sen liksom, som brakare.
Tvekar du aldrig på det då? Jag menar, han var ju igång, han gjorde ju väldigt många försök. Var ju så otroligt bra den första gången och sen gick det lite till roll och han var skadad. Men...
Ja, jag vet ju ett tillfälle jag träffade Stigo på Charles de Gaulle. Han sa på värmande ord till mig faktiskt. Han sa det att jag höll på att ge upp själv det där jäkla loppet innan han vann om i Queen 11. Han tyckte att det var så svårt och flera gånger han tyckte att han hade bra chanser. Han sa det på sånt sätt så att jag liksom jag tog åt mig det och tog det på rätt sätt alltså.
Men just det var så målmedveten då med Prix d'Amérique att han skulle vinna det. Visste du att han skulle vinna det?
Nej, men jag hade lite känsla faktiskt sista gången vi åkte ner. Jag tyckte jag hade han lite bättre. Det började, hela den där resan började egentligen året innan. Vi kom hem från det tredje årets Prix d'Amérique. Då ringer till och med, det var på söndagen han startade i Prix de Paris. Och var femma, var en och en halv, två längder efter Eddie Cash. Gick väl ut ett okej lopp, men det var ju liksom ingen studs igen va. Då ringer Örjan mig på tisdagen så här var. Och han, Örjan är ju en fantastisk människa som aldrig lägger sig i eller liksom försöker skälpa eller på något sätt. Vill han någonting så vill ju han hjälpa istället va. Och han förstod, han såg ju på mig att jag var vilsen. Då ringer han till mig och säger det, Stefan, det är inget kul att köra Maradia längre. Det är inte bättre att vi tar honom till lav eller det känns som han har gjort sitt hästen. Och då har han rätt. Då har han rätt, Örjan, då har han rätt. Men samtidigt då så jag kör några jobb med han i alla fall. Jag fick ju ta det beslutet själv. Och mådde jättedåligt av att jag hade kungakronan på Marre. Jag hade ju hamnat på sniskan och det var ju ett värde gentemot, ett ansvar jag hade gentemot stuteriet att avsvärdet på Maradia skulle finnas kvar. Och det hade ju spolerat lite grann va. Körde jobb med han hemma, han kände så fantastiskt fin alltså. För han fick ju transportsjukan det året, näst sista året han kom ner. Då fick han 40 års feber, så han fick liksom ingen form på han. Då var det inga problem med några ben. Andra året var ner, då fick han en reaktion och gaffeband. Det var ju anledningen till att jag inte fick till han det året. Men efter tredje året då, sen började träna så himla bra. Så träffade jag Örjan på Sovola stallbacke så är det. Marre känns så jäkla bra. Jag vill starta i Olympiatravet och försöker på Mantorp här nu på lördag. Ja men vad kul, sa Örjan, för det är liksom, det tyckte jag han var kul då va. Tarzan blev ju förbannad för han hade lovat, Örjan hade lovat att köra Iceland kommer jag ihåg, men det var inget snack vem man körde då va. Och då slät jag av för första gången i Sverige då skorna på han. Och så satt jag på en jänkavagn, det var ju första gången med jänkavagn. Och han formligen flög ju fram på upploppet utan att Örjan körde för fullt med han. Han sa det Örjan att jag såg bara att jag var tvåa så jag gick till finalen. Hade jag chansat lite hade vi nog vunnit, sa han. Och sen ut i finalen, men då liksom, då var jag så nervös, då satt jag här. Jag var så nervös, jag vågade inte åka ner och titta på det. För liksom, det är med Maradia någonstans, det var så små marginaler hela tiden på succé och fiasko va. Och jag hade inte pallat det till fiasko då, utan det skulle vara succé alltså va. Och så går han ut och bara leker med dem, bara sköljer över de 700 kvar, vinner med hela upploppet, åkandes. Då var det liksom bara, Åh! Och då visste jag att hästen inte var slut och att jag kunde matcha nu mot en vinter till så ska vi tusan ta det där Prix d'Amérique nu. Ja, det var en sån känsla för mig så det var helt otroligt. Sen flöt ju allting bra då jag la upp det som jag gjorde. Och det är någonting som jag har lärt mig med att lägga upp det inför stora lopp och sådär. Och det tar jag med mig va? Och gjorde det på ett bra sätt. Och han var bra förberedd ner på Prix d'Amérique. Och så var det en tävlingsdag några veckor innan på Sovala. Det blev bäst när jag... Och jag hade sommarskor på. Jag ville inte lägga i brodd i och med att jag hade haft ett litet gaffeband på ena bakbenen. Så jag ville inte ha någon brodd igen. Utan jag ville köra med mina sommarskor. Och jag kommer ihåg att jag var nere i loppet innan. Jag hade hovslagan igång. Allting var förberett och bara byta skor om jag skulle behöva. Men jag tog bedömningen att vi kör med sommarskor. Och så gjorde han en slät figur som fyra. Var liksom en vanlig häst. Och fick lite kritik då i media för att jag inte hade haft vinterskor på han. Jag tänkte, det var inte hela sanningen där. Jag hade haft lite feeling innan att undra om att han har lite överträningssymptom hästen. Att han är gammal nu bara bli och gamla hingstar har ju lätt få det liksom. Va? Undra om att det kan vara det. Då tog jag ett HB på han. Och då låg han ju på gränsen alltså va. Så då var då jag tog beslut. Jag sa, jag har han ju precis där jag vill ha en konditionsmässigt. Jag behöver inte ge honom mer kondition utan nu är det bara att försöka sänka håbet lite mer. Och det var ju att köra lite lugnare jobb hemma. Köra under 200 puls. Köra lite mer långjobb med han. Och sen ner till Paris. Lite annorlunda upplägg. Kom ner lite närmare till loppet. Och inte köra de här jobben som jag gör. Två dagar före ett lopp så körde jag alltid ett HB-höja jobb med dem. Gav han inte det loppet så till Lisa ut och köra mot Korba med han. Och sen att han inte skulle få se mig på tävlingsdagarna. För att han var så himla tävlingsinriktad. Så han såg mig ut. Han blev ju, så här blev han ju va. Visste han inte så jävla ska vi ut och springa. Så jag visade mig inte. Jag bara hade sms-kontakt med Lisa och så gick jag satt. Men så satt jag satt långt ifrån hästen. Jag gick aldrig fram till honom och höll på. Va? Fick hon värma själv ett bakvar, Lisa och allt det där. Och så vann väl loppet. Och om det här är hela sanningen, det vet jag inte. Men det är min historia i alla fall.
Hur kändes det då? Jag vet att det är en jättetaskig fråga. Hur fan ska jag svara på den?
Ja, men då, jag började någonstans. Jag mådde ju inte riktigt bra. Det gjorde jag inte va. Utan jag var liksom stressad. Och jag tänkte bara när vi gjorde intervjun. Jag vill bara hem. Jag måste hem. Jag måste med mitt plan nu. Det var bara det som gällde va. Och när vi satt i köerna där. Fan. Jag får inte missa. Alltså... Det var ju tecken på att jag började krascha någonstans redan där. Alltså, kroppen började säga emot. Va? Men den känslan att få vinna Prix d'Amérique, den är enastående. Alltså, det kändes, om jag hade slutat som tränare, om jag hade kraschat innan och inte fått vunnit Prix d'Amérique, då hade det kännat som jag inte lyckades helt.
Har du sådana krav på dig själv?
Ja.
Att du hade inte lyckats som travtränare för att du inte hade vunnit Prix d'Amérique?
Nej, det hade nog tyckt så, ja. Och då hade jag nog med all säkerhet dragit igång igen. Så, nej, för det... Nej. Nu, det känns nu att... Jag vet inte. Jag är ingen linsluståne. Jag är ingen människa som vill vara i centrum. Aldrig. Jag trivs bättre när jag får gå i skogen med hundarna eller sitta med en ung häst i skogen och sitta och köra. Då mår jag bäst. Jag vill inte gå med någon snygg skjorta och en snygg kavaj på Stureplan. Det rör mig inte va. Men idag när jag går in på stallbacken nu. När jag kom in på Prix d'Amérique hade jag inte varit på trav på 1,5 år. Jag kan gå rakhuvad. Jag kan gå rakhuvad och bara känna tacksamhet för hur jag blir behandlad. Jag blir behandlad på ett sätt som är helt enastående. Både av fransmännen och både av svenskarna. Det är fantastiskt hur de behandlar mig. Jag var nu på auktion i Frankrike, eller på travet i Frankrike, Prix d'Amérique. Jag var på auktion på Vänggården och så var jag på Elitloppet på söndag. Jag blir så väl bemött så att det är helt enastående. Och jag gör det med huvudet rakt och jag liksom känner att jag har klarat allting. Det känns så otroligt skönt, va? Jag levt med prestationsångest sen jag var liten grabb, har gjort det.
Vad tror du den kom av?
Jag vet inte. Jag fick en hård uppfostran av pappa. Gjorde jag 3 mål så blev jag utvisad en gång. Då fick jag skäll och däng för att jag fick en utvisning. Men inte att jag gjorde 3 mål inte. Men nu har jag i alla fall nått mina mål. Och det här...
Pojkdrömmen.
Jag kan säga det helt ärligt. Jag hade en liten dröm kvar. Och det har jag inte ens berättat för Carina till någon. Det var för att bli invald i Hall of Fame.
Och nu är det det?
Ja, faktiskt. Det är pricken över dit. Tittar man på dem som är invalda i Hall of Fame, det är fantastiskt. Men titta på dem som inte är invalda i Hall of Fame. Det är stort alltså. Så det...
Du blev Stigå.
Ja, nästan. Nästan. Det var rätt häftigt att gå ner på dit av dagen till den. Vi skulle köra en varsin häst och så hade jag på mig dressen och kikade in. Och
den här invigningen?
Ja. Då sitter Lindstedt, Campbell och Johansson och jag och Erik Adielsson. Och ställer sig Lindstedt, eller Wallner säger, Stig och säger, ställer sig upp och säger, det är 3 här inne som har vunnit Prix d'Amérique, det har inte ni 2 gjort som.
Vilka hästar har betytt mest för dig?
Den här listan är inte självklar, för den absolut den häst som har betytt mest för mig, det är Namara Boko. Den leasade jag utav John och Annika Botsman. Björn Goop skulle vara kingad på den, men de hoppade av sista stund så jag fick leasa med den. Det är tack vare henne som jag har åkt bilar upp till Skellefteå och lär känna Christer Johansson, som i sin tur ägde Chili Khan. Så att han ringer mig och ska sälja Chili Khan till mig. Och jag säger, jag köper den. Sen lägger jag på lun och så tänker jag, vad fan ska jag få 200-300 000 från? Jag har inte de pengarna. Ringer upp Margareta och då säger hon, jag köper dem. Och inte bara med det. Han frågar så här, jag måste fråga om en italienare. Det finns en kille som heter Franco Moni. Nej, fin, riktig idiot. Jag förstod det, men jag tänkte inte sälja den till honom. Så då hade jag först varit där och träffat den Franco Moni. Jag köper med den, för hon hade slagit Namara Boko. Sen ser jag att köper Margareta den, och så kommer Maradja. Men den viktigaste hästen, den är viktig, Namara Boko. Och sen är det Energetic. Margaretas son, han heter Jonas Kleberg. Han är jordbruksutbildad. Han och hans fru Eva, han ska bli jordbrukare. Sen har du dottern Annika som polar med Botsman. Och sen har du yngsta grabben Mats, han är ekonomiutbildad. Han får hjärncancer och dör, Mats. Så då är Annika och sonen kvar. Så Jonas då, som går sin jordbruksutbildning, får ju kasta om sitt liv och börja då utbilda sig ekonomi istället, va? Han gillade inte hästar. Men då är det hans fru Eva som går på dagis med deras barn leker. Och deras barn mamma heter Eva Mitteregger. Så de 2 Evorna kommer till mig och ber mig tyta ut en häst på auktion. För då gick det till auktion nere vid Ingmar Åhls gamla stall vid ridhallen där nere vid BG.
På Solvalla alltså?
Ja, just det. Kommer vi dit ner och jag säger, den här, det är dålig pappa på han. Mamman är lite gammal, men det är en jäkla fin häst. Jag gillar hästen. Vad tror du kan kosta, sa han. 120-130, inte mer med den stammen. Det var ändå mycket pengar då. Auktionen börjar. 120, 140, 150, 160, 170. Står Peter Untersteiner och bjuder emot mig. Så jag får gå till 230. Skulle gå till 130. Jag kommer ihåg som det var igår när de där stegen ner till stallet bakom när Menhammar sina hästar. Och då kommer ju då Eva och så har sina män med sig då. Jonas, Margaretas son och så den här Max Mitteregger. Jag köpte det här, men jag är liksom så här manisk rädd, va. Jag kan ordna konsortium. Nej, men det är lugnt, vi köper den ändå. Har du köpt något mer, frågar Max. Jag köpte den här också, Flying Irishman. För 60 000. Då tar vi den också. Köpte de bägge. Det var Eller och Energetic. De sprang in 10 miljoner. Då fick vi starta. Fick jag in en häst i träning med King Anders. Från Unterstein. Eller från Lederkorpi. Det var Anders Nordstrand. Sonen till Björn Nordstrand. TV4 Björn Nordstrand. Och vi var kompisar. Vi gick ut på krogen ihop och så hade det roligt. Han gick bra, han vann den Storsjöpokalen uppe i Östersund och allt det här. Och de hade en kompis som heter Anders Nilsson som hade jobbat i media med. Han kommer in, köper en häst och träffar Jonas så startar Travkompaniet. Så att det är de här hästarna som är viktigast.
Mm.
Såklart. Sen kan man lätt svara på den frågan och säga att Fromobau är viktigast och Maradja är viktigast. Va? Men utan de här episoderna så hade inte Maradja funnits till exempel.
Vilka personer då? Om du ska lyfta fram någon som du säger.
Viktigaste personerna för mig är min sambo Karina. Utan henne hade inte jag suttit här idag. Hade jag inte överlevt. Hon har gjort ett hästjobb alltså. Hon har stått ut med mig dels i 33 år och så har hon framförallt nu de här sista åren här tagit hand om i salt. En dag så satt jag här hemma i soffan. Jag kunde inte ta mig till sängen. Jag kunde inte ta mig till kontor och hämta medicinerna. Jag hade jätteproblem med att gå till toaletten. Ring i telefonen. Då är ambulansen. Ring i hennes telefon. Hon kollapsar på Brauhaus här nere. Brauhaus eller vad heter det? Gick in i väggen då. Va? Så hon har tagit ett testjobb. Givetvis. Sen är det är inte Margareta. För Margareta har inte satsat på mig någonting. Hon äger ingen delägare i Travkompaniet. Det var sonen som ägde Travkompaniet. Och alla Margaretas hästar som kom hem, de gick till Goop i början. Sen gick de till Ludde. Och sen har de också gått till Valman. Sista året jag var travtränare på Ytterstad hade jag inte en enda häst i träning utav Margareta. Och jag skrev ett brev till henne om det. Så att alla förväntar sig att jag hela tiden ska gå ut och liksom mössan i hand för henne hela tiden. Hon är inte den som har betytt mest, utan det är Jonas Kleberg, sonen. Så han är den på Menhammar som har betytt mest. Han och hans fru Eva. Så Jonas Kleberg och Eva Kleberg. Och min fru Karina Byström som snart ska heta Hultman har betytt mest för mig. Och sen Örjan Kihlström då såklart.
Härligt att hon snart ska heta Hultman.
Ja.
Vem var det som fria?
Ja, vi har bestämt. Vi har inte gift oss för länge sedan, men nu ska vi ta en sån här enkel. Men hon har fått sin vigselring och minnen är klar snart och så ska vi ta en enkel. Grannen här borta, nästa granne är vigselförrättare. Så vi tar en enkel här nere vid bryggan. Bara så att vi har fått gjort det.
Men då känns det ju ändå som att vi har kommit fram på resan.
Ja, det här är slutmålet. Vi satt här igår kväll, var det vindstilla. Så satt vi här utanför och tittade på solen. Trodde du kring att vi skulle hamna så här, säger jag. Ja, någonstans trodde jag det, men förra året trodde jag inte det, så. För då höll jag på att ge upp förra året. Det var så nära att jag rullade ner i vattnet. Alltså. Jag har alltid haft en stenvilja. Liksom fanns ingenting som... finns ingenting man inte kan lösa om man vill. Men förra året, det var en period där som man... det här går ju inte. För första gången i mitt liv inte kontroll över mig själv. Liksom. Men det jag har lovat mig nu det är att jag ska bli en bättre människa. Jag ska lära mig att uppskatta saker och ting på ett helt annat sätt än jag gjort tidigare. Och jag ska börja leva ett liv ihop med min sambo, min blivande fru. Det har vi bestämt. Sen resten, det får bli som det blir.
Liksom man tycker att det är hemskt att man nästan måste till en sjukdom för att få den insikten.
Ja. Det är hemskt. Det är ett jättebra uttryck. Det är riktigt hemskt. Och Men däremot, så, jag kan se mig själv. Jag skäms hur jag har varit. Jag har varit en hemsk människa.
Hur då?
Jag har varit som armbågar med bara jag. Ego, jag, ego, jag. Jag ska vinna det. Någon står i vägen. Stick för helvete. Nu kör vi, nu kör vi. Alltså, ingen... Helt obildad och bara liksom kör, va. Visste, jag visste vad som skulle krävas för att vi skulle kunna vinna lopp hela tiden. Men jag var dålig att förklara det för mina medarbetare. Så jag liksom trampade på mer tår än jag hejade fram dem, så att säga, va. Så att skulle jag mot förmodan bli en travtränare idag, så skulle jag ju aldrig behandla min personal på det sätt jag behandlade den hittills dags. Jag var en skitmänniska helt enkelt. Jag har nått mina mål, men jag har inte varit en bra person.
Så priset för den där Prida med rikssegern, var det för dyrt?
Ja, det var ju när jag strök med på den. Det var inte mycket som skilde. Jag satt här inne, tappade luften.
Inne på kontoret?
Ja, där. Bara pissade på mig. Det tog en minut innan jag fick luft. Då trodde jag slut. Då satt, hann jag tänka flera gånger. Är det så här jag ska dö? Vilket jävla, vilket förnedrande sätt att dö på. Helt still bara. Fick inte en luft. Andningsmuskulaturen visste inte vad de skulle göra. Så att, visst har det varit så. Så nu får man får ju se att man har fått en andra chans. Så får man försöka ta den. Och jag gör det alltså. Jag gör saker idag som... Hade du känt mig innan, du skulle ha drömma om jag gör det idag. Va? Jag kan gå och sätta mig på en stubbe ute i skogen, sitta och kolla på en spillkråka. Jag kan sitta 40 minuter och bara titta på den.
Vad gör en spillkråka?
Den låter som en apa nästan.
Jaha.
Det är en stor svart, det är en hackspett egentligen. Stor svart så här med en röd näbb då. Och så hoppar den och den låter, den jävlåter som en apa. Rolig så fan. Jag har mitt fågelbord utanför. Jag köper fågelmat, skalade jordnötter och skalade solrosfrön som jag fodrar. Så har jag satt upp 20 holkar. Så jag har jättemycket fåglar runt omkring. Jag tycker det är mysigt.
Ja.
Ja, det.
Ja. Ja, vad ska jag säga? Äter du mest jordnötter eller solrosfrön?
Ja, men...
Nej, men det var otroligt roligt att få sätta ner och prata lite om allt det här. Det har ju varit... Det är mycket man undrar.
Ja, och man har varit en jävla skit alltså. Och jag, saker som jag inte förstod då, förstår jag ju idag. Saker som att jag skulle bjuda... Hade jag fått en andra chans så hade jag uppträtt på ett helt annat sätt. Jag hade varit mer till mötesgående. För media... För var bättre mot min personal och allting. Men det är ju tyvärr så. Jag har ju försökt bett om ursäkt till dem som jag har träffat, så att säga. Det är många som hör av sig och tycker att jag har varit bra också. Men jag tycker jag var alldeles för dålig.
Du får inte ha så höga krav på dig själv längre.
Nej.
Det är ju roligt att se dig skratta i alla fall.
Ja.
Du har lyssnat till podcasten Hall of Fame Stefan Hultman, producerad av Wasp Communication för Nordiska Travmuseet i Årjäng.